Välkommen på en vandring bland våra grundlagar. Jag heter Olof Pettersson.
Regeringsformens andra kapitel, grundläggande fri- och rättigheter. Det här kapitlet innehåller en lång rättighetskatalog. Opinionsfriheter, kroppslig integritet och rörelsefrihet, rättssäkerhet, skydd mot diskriminering, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, egendomsskydd och allemansrätt, upphovsrätt, näringsfrihet och rättigheter som gäller utbildning och forskning. Där finns också regler om hur man kan begränsa de här rättigheterna. Och det är också frågan om vem är det som är bärare av rättigheter? Gäller det bara svenska medborgare? Många av de här gäller bara i mötet med gentemot det allmänna som det heter. Alltså individen gentemot den offentliga sektorn. Men inte inom det privata. Vissa rättigheter gäller både inom offentlig och privat sektor. Det är ett långt kapitel och det har växt med åren. Det har varit en lång diskussion under de senaste årtiondena om hur man ska reglera rättigheterna och vilka rättigheter som bör finnas med. Sverige har också anslutit sig till Europakonventionen som delvis överlappar men kompletterar den rättighetskatalog som finns i regeringsformen. Vi är medlemmar i EU sedan 1995 och EU har sedan några år en egen rättighetsstadga. Sverige har anslutit sig till barnkonventionen som blir del av svensk lag och vi har också ett antal andra FN-konventioner. Första paragrafen handlar om opinionsfriheter och man ska komma ihåg då att fri åsiktsbildning nämns ju som en av grunderna för den svenska folkstyrelsen redan i första paragrafen i regeringsformen. Här är det frågan om yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet. Det här kompletteras av tryckfrihetsförordningen som gäller tryckta skrifter och yttrandefrihetsgrundlagen som gäller vissa andra medier. Och sen en viktig princip, offentlighetsprincipen, den regleras framförallt i tryckfrihetsförordningen. Negativa opinionsfriheter. Man har rätt att yttra sig men man har också rätt att inte yttra sig. Man kan inte tvingas delta i opinionsbildning. Man kan inte tvingas tillhöra en organisation, det vi kallar negativ föreningsfrihet. Så det är det som gör att vi inte längre har kollektiv anslutning av fackliga organisationer till politiskt parti. Och att vi inte har kårobligatorium, obligatoriskt medlemskap i studentkår när man studerar vid universitet och högskola. Åsiktsregistrering. Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning. Det är ett principiellt förbud, det gäller alltså svenska medborgare. Ger man sitt samtycke är det okej och sen står det då enbart politisk åskådning. Ja, det finns brottsmisstankar och annat så får man ju antecknas i polisregister och sånt men inte enbart på grund av politisk åskådning. Dödsstraff. Dödsstraff får inte förekomma. Det är ett absolut förbud. Det gäller numera både i fred och under krig. Den här bestämmelsen finns numera också i Europakonventionen och i FN-konventioner. Den här paragrafen är också ett exempel på att det inte alltid behöver vara nödvändigt eller ens en fördel att ha långa utförliga grundlagsparagrafer. Utan det här är en kort, koncis bestämmelse som inte lämnar utrymme för tolkning. Kroppsstraff. Man är skyddad mot kroppsstraff. Det är en viktig del av den personliga fysiska integriteten. Och man får heller inte utsättas för tortyr eller medicinsk påverkan för att framtvinga erkännanden. Vi har ju också anslutit oss till FN:s tortyrkonvention. Personlig integritet gäller också påtvingat kroppsligt ingrepp. Det kan gälla kroppsvisitation, husrannsakan, brevhemlighet, hemlig avlyssning. Och det gäller då särskilt när det gäller betydande intrång i den personliga integriteten. Det får inte ske utan samtycke och det får inte innebära övervakning eller kartläggning. Det här är en rättighet som kan begränsas om det finns starka skäl, till exempel vid brottsbekämpning. Det kommer senare i det här kapitlet hur man ska göra den här avvägningen. Rörelsefrihet. Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket. Det finns också ett skydd för medborgarskapet. Om man en gång fått svenskt medborgarskap så kan staten inte ta tillbaka det. Rörelsefriheten gäller också att man är skyddad mot frihetsberövanden och den som är svensk medborgare har rätt att resa fritt inom landet och också lämna landet. En viktig del av rättsstaten är rättssäkerhet i den mening att om man blir häktad eller frihetsberövad för någon brottsmisstanke eller annat så har man rätt till domstolsprövning. Och det får inte dröja allt för många dagar utan det ska vara utan oskäligt dröjsmål som det står i den här paragrafen. Här är en paragraf, den 10:e paragrafen, som handlar om tillbakaverkande lagstiftning. Det är ju en del av rättsstaten att man vid ett givet tillfälle ska veta vilka lagar som gäller, vad man får göra och inte får göra. Staten ska inte i efterhand komma och säga att det här var förbjudet, det är det man kallar retroaktivitet. Det gäller väldigt starkt när det gäller brott. Det finns vissa undantag, lagstiftning som gäller skatter och avgifter, att det får man ibland, och särskilt i krig, krigsfara, ekonomisk kris, om det är väldiga behov av en snabb lagstiftning när det gäller skatter och avgifter. Domstolar, det är också en variant av det här med tillbakaverkande lagstiftning. Man får inte inrätta en domstol för redan begången gärning. Och det får heller inte finnas specialdomstolar för vissa mål, utan rättsväsendet ska vara generellt verkande. Och man har också rätt till en rättegång inom en rättvis rättegång inom skälig tid. Och offentlighetsprincipen gäller då i princip vid domstolsförhandlingar, även om man kan göra undantag och lyckta dörrar när det är väldigt känsliga ärenden. Det finns ett diskrimineringsförbud. Lagstiftning får inte missgynna någon för att man tillhör en minoritet. Så det är ett slags minoritetsskydd gentemot lagstiftaren.
Särbehandling. Kravet på jämställdhet gäller generellt. Den här paragrafen riktar sig till lagstiftaren. Det finns dock ett undantag när det gäller positiv särbehandling. Man kan tillåta i vissa fall kvotering till exempel.
Stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Strejkrätt gäller för organisationer, stora fackliga organisationer i praktiken. Lockouträtten som gäller enskilda arbetsgivare också och arbetsgivarorganisationer. Det här är en konsekvens av den svenska modellen där man ju helst ser att så mycket som möjligt av konfliktlösningen på arbetsmarknaden lämnas till parterna. Men man har i grundlagen skrivit in den här rätten då för båda sidorna att använda strejk och lockout som konfliktåtgärd. Egendomsskydd och allemansrätt, den 15:e paragrafen. Den är en lång paragraf och den är väldigt omdiskuterad. Och det är inte så svårt att förstå. Äganderätten är ju en grundsten, det är en av de grundläggande rättigheterna. Men i praktiken kan det komma till konflikter mellan privata intressen och allmänna intressen. Särskilt när det gäller expropriation. Och det betyder ju att om äganderätten vore absolut så skulle man inte kunna ha några vägar och järnvägar i landet. Därför att man behöver ju ibland använda privat mark, man behöver lösa in. Och då är det frågan hur stor ersättning ska den här markägaren ha för den här inskränkning av äganderätten. Och det är det som det gäller mycket, men det här är den grundlagsformulering som man nu har kommit fram till. Hur man ska bestämma ersättningen till de som får sin äganderätt inskränkt. Till det här hör också allemansrätten, att man har tillgång till naturen oberoende av den övriga regleringen av äganderätten. Upphovsrätt är numera en rättighet som är inskriven i grundlagen. Den gäller författare, konstnärer och fotografer. Näringsfrihet, rätten att driva näring och utöva yrke. Till skillnad från tidigare under 1800-talet när det fanns skrån och en tillståndsgivning för att utöva vissa yrken. Nu är det fritt. Och särskilt nämnt är också samernas rätt att bedriva renskötsel. Utbildning och forskning nämns. Man har rätt till fri skolgång och det allmänna åläggs att anordna högre utbildning. Forskningens frihet är numera skyddad enligt bestämmelser som meddelas i lag. Det är högskolelagen och där kan man läsa att Forskningsfrihet innebär att forskningsproblem får fritt väljas, forskningsmetoder får fritt utvecklas och forskningsresultat får fritt publiceras. Sen Europakonventionen har ju fått större och större betydelse. Den har Sverige anslutit sig till för flera årtionden sedan, men den är numera en del av svensk lag genom den här paragrafen. Så det innebär att Europarådet som har utfärdat den här konventionen och dess Europadomstol som finns i Strasbourg kan ta över ibland den svenska rättsordningen. Så Europakonventionen är i vissa avseenden överordnad svensk lag. Sen finns det då begränsningar. En del av de här rättigheterna är möjliga att inskränka. Yttrandefriheten är inte total. Man får inte, det finns gränser för förtal, man får inte avslöja militära hemligheter och så vidare. Men det finns en del rättigheter som inte får begränsas. Dit hör religionsfriheten, förbudet mot dödsstraff, skydd för det svenska medborgarskapet, rättet till domstolsprövning, allemansrätten och ett antal till. Sen finns det sådana som kan begränsas genom lag, till exempel just yttrandefrihet, förbudet mot åsiktsregistrering, förbudet mot hemlig avlyssning. Staten kan gå in och begränsa rätten till stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Man kan på olika sätt inskränka egendomsskyddet och näringsfrihet. Men om man nu ska begränsa fri- och rättigheterna, då är det vissa villkor som måste vara uppfyllda och de finns i den här 21 paragrafen. Det måste finnas ett ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Det måste finnas en proportionalitet att inskränkning måste vara berättigad givet ett viktigt syfte. Det finns också särskilda gränser, det får inte hota den fria åsiktsbildningen som är grundläggande för demokratin och inte enbart på grund av åsikter. Om man nu ska begränsa fri- och rättigheterna, då finns det en särskild procedur för sådana här rättighetsbegränsande lagstiftning. Ett förslag om ett sådant inskränkning kan på initiativ av 10 riksdagsledamöter kan vila i ett år så man får en slags extra betänketid. Det kan ibland krävas väldigt kvalificerad majoritet i riksdagen. Men sen finns det vissa undantag mot det här. Begränsningarna är särskilt starka när det gäller yttrandefrihet och informationsfrihet. Då är det vissa bestämda syften och det måste finnas särskilt viktiga skäl. Men riktigt hur gränserna ska dras, det är ju upp till bedömningar i det enskilda fallet. Så här finns ju en möjlighet i ett kritiskt läge för staten att gå in och begränsa yttrandefrihet och informationsfrihet. Och det har ju aldrig riktigt satts på sin spets och testats var de här gränserna exakt går. Det finns också särskilda begränsningar när det gäller möjligheten att inskränka mötesfrihet och demonstrationsfrihet. Det måste finnas skäl till exempel som ordning och säkerhet, rikets säkerhet eller om det är en farlig epidemi som man kan hindra folk, för större folksamlingar. När det gäller föreningsfriheten så är det också vissa speciella villkor där man får inskränka föreningsfriheten. Det är vad man kallar olovlig kårverksamhet om det finns en slags parallell nästan militär organisation och om det finns rasistiska organisationer. Den här bestämmelsen står ju nu i centrum för debatten om möjligheten att förbjuda terroristorganisationer och förslag att införa sån lag har underkänts just på grund av att den skulle ansågs strida mot föreningsfriheten. Ja, vad gäller då utlänningar som andra än svenska medborgare som finns i landet? Det finns sån där det är ingen skillnad om man har medborgarskap i Sverige eller inte. Till exempel negativ föreningsfrihet, förbud mot dödsstraff, rätten till domstolsprövning vid brott. Men andra rättigheter kan inskränkas genom lag för utlänningar som finns här. Till exempel yttrandefrihet, näringsfrihet. Och så finns det sådana rättigheter som bara gäller för svenska medborgare, inte utlänningar. Till exempel förbud mot landsförvisning. Rätten att resa runt i riket till exempel.